Ögonserier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna kära lyssnare till Höga Series första avsnitt för 2018. Vi spelar in det här lite i förväg, men det kommer alltså publiceras första i första 2018. Och det här avsnittet är som vanligt med mig, Anton Bjurvald.
Och Fredrik Kaplan.
Och Anders Lundgren.
Vi ska göra en summering av året 2017 som vi lämnat bakom oss. Där vi bara kände att vi ville höja vissa saker. Om vi, ja, fylla i lite luckor som vi kanske har missat under året och lite sådana saker. Mm-hmm. Som en hyllning till 2017. Någon slags årsbästa diskussion hit och dit. Så. Ja, vi har en massa olika roliga kategorier som vi ska gå igenom. Så det är väl bara att hugga tag i köra på. Ska vi börja med de tunga eller ska vi börja med de lite mer lättsamma?
Ja, jag tycker vi börjar med årets bästa nya serie. För det är ändå
det
där som
man vill
få ut av ett år. Att ska börja någonting nytt som faktiskt är bra. Ja. För annars har ju jag känt att mitt serieläsande i år har ju blivit... mycket så här gamla trotjänare och sen så de nya grejerna har varit främst album för min del och det är ganska ovanligt så det är intressant.
Jo, men för mig är det verkligen effekt av att vi inte har prempa längre.
Nej, det är samma grej här.
Och lösnummer där jag köper dem nu är väldigt dyra.
Ja.
Tyvärr.
Så man får vara extremt selektiv nu.
Men vi ska också lägga till att 2017 var ju också Jack Kirby-året. Ja. Så det var ju väldigt mycket Jack Kirby och det blir ju av naturen gamla grejer då. Så det är inte konstigt att du har, för du var ju vår dedikerade Jack Kirby-specialist under 2017. Verkligen. Du har fått dra det lasset även om det kanske inte har varit så tungt.
Nej, det var mycket trevligt.
En ära.
Ja, verkligen. Ja. Men Anton, vill du börja då med en ny serie som du faktiskt upptäckte?
Ja, min...
Och som började publiceras ju förra året då.
Ja, precis. Den rätt tidigt på året så kom ju Ether av David Rubin och Matt Kint. Jag har ingen aning om hur man uttalar David Rubin. Jag tänker fortsätta att chansa tills dess att någon sagt det. Han är ju spanjor, så att det kanske... Ja.
Säg det med passion så blir det rätt.
Oj, ja men precis. Men i alla fall, en image-serie som har någonting nytt, berättar på ett nytt sätt, men som också har... det finns glädje och det finns liksom, jag försöker jämföra det med så här 40 olika inspirationskällor.
Ja, transdimensionalitet är det väl det handlar mycket om här.
Precis, han är men också lyckades fånga det här härliga fantasyvärlden med massvis med knasiga olika djur och sådana saker, med att det finns en verklighet tillbaka på jorden som kanske inte är så lysande och det finns en anledning till att man flyr till den här fantasyvärlden och sådana saker.
Okay.
Men jag sa ju inspirationskällor, jag tyckte ju att det var mycket Del Toros filmer och det var, hit och dit, så var det i alla fall en väldigt bra serie. Jag är väldigt sugen på att läsa nästa volym, helt enkelt. Så att,
har du läst något annat av Matt Kint?
Inte som jag på rak arm kan säga.
Nej, för kanske... vet du, Mind Management.
Precis.
Och Department Age.
Just det.
Eller Depth. Ja, det han är mycket för lite ordvitserier.
Exakt.
Sen har han gjort lite som han tecknar själv då också. Han tecknar ju med Matt Kint.
Ja.
Gjorde väl ett par såna spy-fi-artade serier.
Mm. Mm. Ja.
Men David Rubin däremot har du ju läst en del av.
Ja, precis. Men där har ju, det är många som har pratat om hans Beowulf-serie.
Den dök upp på rätt många årsbästa listor.
Ja, precis. Jag var inte riktigt lika imponerad av den som andra har varit. Som, det var Santiago Garcia och han så här var det. Den gavs ut igen. Den var från 2013, serien. Men utgåvan har fått mycket.
Ja, just det. För att den var på engelska i år.
Eller? Ja, precis. Och en väldigt schysst utgåva av den som kommit. Men i alla fall, image-serie har vi ju lite då och då så blixtrar de ju till. Alltså, de gör ju mycket alternativ... safe alternativ serie på något sätt. Jag vet inte, säljande alternativ kan man kunna säga. Deras motto är på något sätt. Och då är det... Ja, Jag gillar den här.
Ja, jag kommer ju också läsa David Rubin här nu framöver, i och med att, ja, som vi har berättat under förra året, så ska ju han, tar ju han över efter James Harren på Rumble.
Ja, just det, just
Rumble volym 2 är ju Arcudio och Rubin, och det såg ju väldigt bra ut, i alla fall det som vi såg i Image Plus där. Ja.
Så jag bara slänga in någon slags svensk bubblare eller vad man ska säga. Vi har inte bästa nya svenska serie, men jag vill ju ändå sätta upp på listan Vej av Sara Bergmark Elfgren och Carl Jonsson, som jag redan har pratat med så just, varm
som,
om.
Som ny serie, precis.
Ja, precis. Mm. Jättebra och väldigt sugen på uppföljaren. Mm. Och nu var det faktiskt så, för er som var med Musikhjälpen som gick av stapeln här i slutet av december, eller mitten slutet av december, så var det faktiskt så att om man, där kunde man ju faktiskt få chansen att bli intecknad i Vej. Och när vi spelar in det här så är inte den här tävlingen avgjord än. Så att det finns en möjlighet att jag faktiskt kommer bli, för jag var med, va? Och tävlade, att jag kommer bli en av en bakgrundsfigur i Vej volym 2.
Snyggt.
Och händer det så då är det ju bara att lägga ner. Ja. Då har man ju pikat liksom.
Du, faktum är att en likartad nu, då, ja, det var en Kickstarter-kampanj helt enkelt som Emil Ferris höll i, så att den var ju nobel i sitt syfte, så tillvida att man ville förstås stötta en så fantastisk ny serieskapare, men just Musikhjälpen, det gick ju pengarna till att, ja, det är ju en Ekpat-satsning, ja, jag förstår rätt, va? Att sluta få slut på sexhandel med barn.
Ja.
Men i alla fall My Favorite Things Monsters, där kunde man också bli intecknad i volym 2.
Ja.
om man stöttar den här Kickstarter-kampanjen. För jag har ju då satt upp förstås Emil Ferris seriedebut som kom i februari. My Favorite Things Monsters som årets bästa nya serie.
Ja, ett bra val.
Ja,
väldigt häftigt. Jag har inte hunnit läsa den än, men jag blev väldigt imponerad när du gick igenom den, för ja, det var ju några veckor sedan. Eller några månader sedan kanske till och med.
Ja, det var väl i mars som jag
var det så pass
semiskraferade skuggor.
Just det, så var det. Ja. Så
som du döpte avsnittet till.
Just det, tiden går så fort.
Ja, det är det som är, man har roligt.
Ja, och det har vi oftast.
Ja, det får man säga. Jo, men den är ju en oerhört imponerande och fullgången debut, måste jag ju säga, som hade gav så mycket mer än jag hade vågat hoppas på till och med. För den var ju inte bara en sån här monsterbesatt coming of age-historia, utan det var även en förintelse, överleva berättelse och mycket en berättelse om en barndom i Tyskland liksom innan förintelsen och sådär också. Så, mycket intressanta saker om Chicago-historia, amerikansk historia från mitten av 60-talet som jag inte kände till och sådär. Och sen som sagt oerhört fantastiskt bildberättande. Verkligen småbisarrt med tanke på att det ju alltihopa är som tecknat på linjerat kollegieblock med kulspetspennor. Ja. Liksom.
Ser ut som att det är så här kladd i hörnet.
Ja.
Liksom.
Ja. Men oerhört fullgången.
Men då skulle vi kunna säga, för Fredrik hade ingen
nej, jag lyckades inte pricka in någon som faktiskt kom ut i år. Jag gillar många saker, men mycket kom redan alltså 2016.
Ja. Men då kan vi ju blurba det här. För folk som vill använda sig av höga av serier på sina tryck, så kan vi säga så här att årets nya serie internationellt är Ether. Årets svenska nya serie är Vej. Och årets debut serie är My Favorite Thing of Monsters.
Mycket bra.
Det var en bra kombo.
Ja, verkligen.
Ska vi gå vidare då?
Det tycker jag. Bästa pågående serie.
Ja, och då var det ju mest så att vi man vill ju, det är inte bara, om man bara ska prata om det som kommer nytt, så tappar man ju väldigt mycket av det som fortfarande pågår och är riktigt bra. För det kan ju faktiskt vara så att saker och ting har börjat tidigare år men når en helt ny nivå, eller bara är konstant jämnt superbra liksom. Så.
Ja,
jag tycker att Fredrik får börja.
Ja, Fredrik, vad har du på hjärtat?
På bästa pågående, både jag och Anton vill gärna höja Paper Girls, som är den, antagligen den serie som jag vill plocka upp så snabbast möjliga liksom, varje nummer. Det har blivit min go to, the top of the stack liksom.
Sen Brian K. Vaughan och
Cliff Chiang.
Ja,
Dream Team. Mycket bra serie som fortsätter att förvåna. ja, och utvecklas liksom. Mm. Jag tycker den är mycket, mycket bra.
Jag kan bara lägga till det här på Brank One, att Saga har vi varken någon av oss pratat om i år.
Nej,
jag även om vi har fortsatt att läsa det.
Min åsikt om Saga är att den är fortfarande bra, men den har stagnerat skulle jag säga.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, den har ju varit en av vår favorit, inte exakt. Anders, tidigare. Och det, men att den inte längre riktigt kittlar på samma sätt som Paper Girls gör.
Nej, jag läser mycket hellre Paper Girls.
Ja.
Sen så är det en serie som heter Injection av, som Warren Ellis skriver och Declan Shalvey tecknar med flera.
Som ju Anton och Daniel Löv diskuterade in extenso i avsnitt 288, va?
Japp.
Jag läste nyligen volym 3 som kom i november, tror jag.
Jag har inte läst någonting direkt, och jag lyssnar ju allt för sällan på våra egna avsnitt, så kan du berätta lite?
Oj, lyssnar inte på avsnitt när du inte är med? Det här är inte löst. Jag skulle säga att jag gillar verkligen Injection. Det är Warren Ellis som jag tycker att han antagligen som bäst. Jag tycker den här är det han gjort i modern tid som påminner mest om Planetary.
Aha, okay.
Vilket jag verkligen gillar.
Mm.
Så att jag toppen, en riktigt toppen serie. Väldigt mörk, lite futuristiska tankar, tankemöster, vart är samhället på väg, sådana grejer. Och gillar man sånt så gillar man serien Flintstones, som var en total...
Det här är helt bananas.
Det här är bananas.
Kommer jag verkligen in från left field?
Så här, ja, precis. För det är så här, när vi börjar närma sig slutet av året, ja, men så börjar dyka upp såna här best of-listor, och så ser återkommande Flintstones. Flintstones, vad fan är det här liksom? Nej, nej, jag måste ta det här själv liksom.
Hon gjorde oss ju över det när, ja, för vi kände ju som att det var att man drog till med liksom Hanna Barbera Goes Vertigo på något sätt, för att de gjorde ju Wacky Races, blev ju någon himla Mad Max-pryl och sådär, vilket ju, så, och den är ju inte med på så många års bästa listor, så jag tror att det var lika pajigt som vi fruktade, men just Flintstones, att göra vuxen serie av det känns ju också väldigt konstigt, men det funkar tydligen då.
Det gjorde det verkligen, jag är ju väldigt, väldigt förvånad, men alltså som titeln är The Modern Stone Age Family, det blir nästan som en stenålders fabel, att, men för den moderna tiden, så det är alltså svida civilisationskritik förtäckt i Flintstones
kläder. Det här måste man ju läsa.
Ja. Jag har med mig sen jag kan skicka vidare till er att läsa. Jag blev väldigt glatt överraskad av det här och kan rekommendera verkligen. Vill man läsa...
Väldigt fint tecknade, lite akvarellaktigt, va?
Jättesnyggt tecknat. Inte akvarell tyvärr, men säker penna av Steve Pugg. Och otroligt välskriven, men mörkt alltså. Det är några humoristiska grejer, men för det mesta är det väldigt mörkt, och det bara tar upp alla stora ämnen. Det är bara det är krig, det är död, det är religion, ja, det är allt. Så
fackligt engagemang när det är någon som blir skadad. Precis. På scenbrottet, och det är Fred som tar striden liksom, för sin skadade kollega. Ja.
Hur många gånger är det en dinosaurie som tittar in i liksom ut i bilder utan att säga "and you thought you had a bad job"?
Ja, precis. Det är, jo, man får följa även hushållsdjuren som sköter Flintstones hem. Det är också hjärtskärande jobbig läsning.
Alltså,
det är tungt alltså. Mm. Men mycket bra. Och det är två avslutade volymer.
Coolt.
Som andra volymen kom i år. Mm. Ja. Mycket fint.
Strålande.
Ja, Anders, var du på pågående som du känner att du vill?
Ja, det är ju en gammal favorit som jag har pratat mycket om i olika sammanhang, men det är ju då alltså Lobster Johnson av John Arcudi och Tonchi Sonjic, för vi vet ju att Mike Mignola är ju den andlige fadern och skaparen av Lobster Johnson, men det är ju i lika hög grad en Arcudi-figur, och det är ju Tonchi som har tecknat lejonparten av Lobster Johnsons äventyr. Och ni som följde vår adventskalender har ju redan vet ju redan att The Pirate's Ghost förde Lobster Johnson-serien till helt nya nivåer. Så att, det är därför som jag har valt att ha med den som bästa ongoing, även om det ju det är ju en pågående serie som kommer ut i
lite mer sporadiskt, men
en serie, jag tycker det är en modell som funkar bättre, för det blir inga
Det man inte får... filler?
Nej, precis. Ingen så här filler issues när man plötsligt slänger in en annan tecknare i mitt i och sådär. Utan den är oerhört säker. Och just vad det gäller vigilante berättande så avslöjar den så mycket just den här serien om hur Lobster Johnson fungerar. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt intressant.
Får jag fråga, Kill or Be Killed inte med på den här pågående?
Jo, nej, det kändes lite...
Hur känns den, Anders?
Jag tycker att den håller extremt hög klass fortfarande. Mm. Men där kändes det lite väl repetitivt kanske. Mm. Den har väl har ju varit liksom konstant bra. Mm. Men har väl inte under året liksom gjort det här jättehoppet.
Jag håller med.
På samma sätt som just Lobster Johnson, Pirates Ghost verkligen utvecklade serien åt ett relativt oväntat håll ändå. Mm. För den har ju varit lite mer så där nostalgiskt snygg serie. Och där är ju fortfarande extremt snygg liksom. Men nu blev det en annan svärta tyckte jag i de mellanmänskliga relationerna i den här serien. Och det hade jag inte riktigt sett. Ja, Anton, var du?
Ja, alltså jag, förutom Paper Girls då, som Fredrik har pratat om, ja, så måste jag ju säga att den enda serien som jag, när jag går till en av mina lokala serienasare, alltid går och tittar i nyinkommet hyllan efter om det har kommit en ny, är ju den västerländska utgivning, gåvan av One Punch Man av One och Yusuke Murata, som jag tycker är, den är lika bra. Alltså den
är bra varje gång.
Varje gång, alltså det är verkligen precis det jag vill ha. Och jag kan ju förstå att, jag kan förstå om man inte tycker att den har så jävla mycket att komma med, mer än bara monsterfighter liksom. Men jag köper... Alltså det är fantastiskt med lite, bara en serie knas monster fight liksom. Så den kommer ju ut alldeles för sällan, det är mitt problem bara.
Okay.
Jag tycker det är fruktansvärt bra fortfarande. Så One Punch Man, att jag skulle ha en manga-serie på min lista,
det hade du inte heller väntat när året började.
Nej, det är liksom, nej men absolut inte. Att det är en av mina mest hett efterlängtade serier, alltså kontinuerliga, skulle vara en manga, det hade jag inte trott.
Det är jättekul.
Oh. Ska vi gå vidare till ni hade en jätterolig kategori som jag inte hade något att bidra med till, men jag tyckte det var jättekul.
Det var jag som
bra
ville få med den, för att som en del av att vi inte längre träffas minst en gång i månaden och lusläser previews-katalogen tillsammans. Det är ju tyvärr lätt till vissa fadäser, får man säga, i serieläsandet, att man missar saker och sådär. Och det är ju lätt till bra grejer, att jag fick som en vacker gåva när för mig då hux flux så återföddes Punisher Max etiketten plötsligt med The Punisher The Platoon. Mm. Och det var ju oerhört vackert, men sen så hände ju andra saker, som när varken jag eller Freddy skrev upp oss på Mr. Miracle
I tid,
prenumeration i tid, och den sålde ju snabbare än smör smälter i Sahara liksom.
Ja, jag har ju lösnummer från nummer 2, men nummer 1 har jäckat mig hela året.
Ja, och jag har ju försökt att köpa den i USA, England, Danmark och i Sverige förstås, har vi också grävt runt efter den, men den inte ens andra upplagan har funnits.
Nej, jag väntar nu på ett ex av tredje upplagan av det här numret, för jag Tom King är en av mina nya favoriter som jag verkligen har koll på. Sen jag läste Vision volym 1 och 2, som jag
just det,
var väldigt väldigt bra.
Och många säger ju bra saker om Sheriff of Babylon också. Har du läst den? För det är ju Mitch Gerads också. Och Mitch gillar jag efter, han hade ju en bra Punisher Run tillsammans med Nathan Edmondson för ett par år sedan.
Ja, LA.
Ja, just det.
Punisher, just det. Ja. Det gillar jag.
Men som Mr. Miracle i alla fall, det var ju också en del i Kirby-firandet att de återuppväckte ett gäng.
Mm, en av mina favoriter.
Miracle är ju helt klart en av de största Kirby-skapelserna. Men du har ju läst serien i övrigt då, alltså?
Nej.
Jag tror du
sparar. Det är klart jag inte har. Jag har ju inte läst nummer 1.
Kusligt.
Ja.
Oj, oj, oj.
Varför tror du att den är på en misslista?
Nej, då fattar jag.
Nej, jag har inte fulltankat eller läst numret någon annanstans, köpt digitalt eller sånt. Nej, jag håller på att vänta nu, tåligt.
Oj, oj, oj. Ja, det är ståndaktigt, Freddy. Jag tycker det är bra. Respekt. Mad respect.
Tack, tack.
Men du hade ju en till serie som vi också sett. Mr. Miracle har ju varit en stapelvara på... årsbästa listor också.
Mm,
om nu, vi har ju den här internationella utblicken, så vi jämför ju
lite grann. Ja, jo, men det är oundvikligt. Ja. Alltså man hänger på seriesidor.
Och, ja. Och du hade en till som faktiskt har dykt upp på flera ställen som för mig var lite minst lika otippad, Extremity av just Daniel det. Warren Johnson och Mike Spicer.
Ja, den här, alltså jag såg jag såg den på någon årsbästa lista och jag fick någon flashback att jag sett den förekomma på några andra sidor. Och det, när jag kollat närmare så ser det ut att verkligen vara något för mig. Det är lite skitig science fiction, som cyberpunk, Mad Max, knaseri, våld, action, spänning. Det såg precis ut som något som jag skulle bara äta med stora sleven liksom. Ja. Så för mig känns det som en dunder miss. Jag nu bara försöker få tag på första volymen.
Ja.
Mm. För jag har faktiskt en bara spontan årets miss för mig.
Absolut.
Och det är att vi inte åkte till Leeds i år.
Ja,
jag hade sånt fruktansvärd abstinens under den veckan när jag började se att nu här kommer, och så började jag se liksom de serieskapare som jag följer på Instagram började posta bilder från området, så blev jag så här, nej, jag vill också vara där, så att nästan så att jag måste åka på Ståtbabel nästa år. Alltså det är svårt att få till allt man vill göra, men jävla vad jag tyckte var tråkigt att det
var kul att vara där.
Ja, ja, men det får vi jobba på helt enkelt.
Får ta
spara sekinerna.
Ja.
Mm.
Ja.
Bra idé, Anton.
Yes.
Sen då har vi ju igen då inte så korpulent utdelning på årets one shot då. Igen att spåra tillbaka till att vi inte att vi slutar importera serien. Men jag lyckades i alla fall nappa åt med en one shot som jag uppskattade mycket. Det var The Bulletproof Coffin, The Thousand Yard Stare av David Hein och Shaky Kane.
Mm.
Och den är ju inte frisk på några punkter, så att den är ju därför extremt rolig att läsa, just för att det är, ja, det är ju full meta där David Hein och Shaky Kane driver med sig själva seriebranschen och allt runt omkring. Bland mina favoritgrejer är ju att de har ju fått en seriehit som har dragit in jävla massa pengar. Och Shaky Kane då, han spenderar ju pengarna på brudar, blås och bash. Mm. Medans David Hein, han sätter upp en teaterversion av Allen Ginsbergs Howl. Ja, det är nice. Mycket, mycket den typen av festlig humor. Eller när David Hein ska försöka göra comeback och försöka sälja in lite idéer till The Big Two, så får man se lite på hans fusklapp, Homohulken. en av idéerna och så vidare. Det är mycket, mycket sånt. Drift med dekonstruktion egentligen.
Ja.
Men i vilket fall som helst, vi kan ju gå vidare.
Ja. Det är en bra one shot att dra till med, tycker jag.
Alltså, jag måste säga, jag kan dra mig i minnes att jag har läst en eller kanske två one shots.
Ja.
En var ju Judge Dredd Funko Pop.
Just det.
Som jag talat om i podden. Ja. Men jag tycker inte den riktigt håller
Nej, jag har läst den.
Nej, jag var tvungen att tänka efter. Har jag verkligen inte läst några one shots på ett helt år? Men,
men det kan ju vara så att det inte riktigt det håller.
Nej, exakt.
Vi hade ju Ben Stenbecks debut som på Lobster Johnson. Men just det där hade ju redan... Jag kan inte vara helt lobsterfixerad.
Kan få in lobban i varje
kategori. Ja, precis, varje kategori här.
Anders kör en spin-off-podd. Hög av Lobster Johnson.
Hög av Lobster Johnson, ja, precis.
Podster Johnson.
Ja,
ja,
precis.
Ja, men det var ju förut väldigt trevligt apropå seriefestivalsabstinens, att när berget inte kommer, du inte kan åka till berget så man tar berget hit och sådär. Så det, vi tog ju hit Ben Stenbeck i år faktiskt.
Ja, just det var kul. Det var
jävligt coolt. Han var ju visst så, var minst lika trevlig som person som han ritar bra, så det var ju schysst. Mm. Men ska vi gå vidare till årets webbserie då, det är ju där ni bägge har nominerat. Woman World är jag intresserad av att höra.
Ja, jag har ju pratat lite om när vi gick igenom Ignats nomineringen.
Ja, just det, Minder Dalival.
Vann väl till och med, tror jag. Nu har jag jättedålig koll, men i alla fall. Men jag har ju fortsatt att följa. Hon ger ju ut den på Instagram bland annat, och det är fruktansvärt roligt tycker jag, fortfarande. Det är inte gapflabb varje gång, men det är tänkvärt ibland, och ibland är det så fruktansvärt roligt så att jag sitter och fnissar på pendeltåget och sådär. Så att, ja, jag tycker det är schysst och rolig. Det är ju alltså alla män har gått under och det är bara kvinnor kvar på jorden, och de har hittat ett sätt att fortplanta sig utan män och sådär, så de klarar sig rätt bra. Men så handlar det om att det finns några, en äldre dam, en dam som har levt samtidigt som män fanns på planeten, så det, ja, de yngre kvinnorna kommer fråga henne hur det faktiskt var och sådär. Så.
Det är lite som i en av mina favoritfilmer från tidigt 2000-tal, The American Astronaut.
Jaha.
Där det är ju en gruvplanet som finns. Det är en knas science fiction film. Och då så är det en ung kille där som är den enda person som har sett en kvinna.
Okej. Okay.
Mer specifikt en naken kvinna. Och så att då har de, för att hålla arbetarna glada, så har de en så här återkommande inslag att han får komma upp på scen och så här,
fan, berätta.
Ja, the boy who actually saw a woman's breast.
Oh my god.
Ja, men det är på den typen av knasighet som den här serien ligger på, alltså så här typ av, men väldigt rolig och väldigt men så här insiktsfull och ibland insiktsfull, ibland bara rent knas och mycket så här underbältet humor på och sånt där saker delvis då, så här.
Ja.
Bland annat de hittar en Starbucks så här, som är helt övergiven och sådana saker, så går de runt och pratar om värsta, att det är som
slutar
värsta
kvinnor att dricka kaffe eller varför en
nej, jag vet inte varför Starbucksen är, men de är i alla fall de så här tolkare som är så här religiöst centrum där folk kommer ofta, så det blir väldigt kul. Så, ja, och sen så den andra kan jag skriva på, även fast Freddy som har skrivit upp det, det är ju
Stålbjörnen.
Ja, det är ju lite det är ju lite öppet mål, måste man ju säga. Stålbjörnen är ju fantastiskt bra.
Men jag har inte läst mycket webbserier tyvärr. Nej. Så att, men en som jag alltid läser är verkligen Stålbjörnen. Ja. Så att, ja, slår gärna ett slag för den en gång till.
Ja. Bra slaget.
Och för de som inte har sett Stålbjörnen, kan ni göra hisspitchen.
Vad händer om...
Vad är Stålbjörnen?
Man, om man tar Stålmannen och mashar upp med Bamse.
Ja.
Och slänger in en massa annan referenshumor.
Precis. Ja, men alltså det är inte bara Stålbjörnen. Nej, det var det en, ju jag kanske, om jag ska säga är den anledningen till varför man bara ska nämna den.
Ja.
Det finns ju en serie som han gjorde som var SpongeBob SquarePants blandat med Hellboy, som var så fruktansvärt roligt alltså. Alltså som var så dumt, men och det som är, jag tycker är geniala är att det är så jävla påläst. Det är väldigt sällan som han har valt en mashup som inte är så här, det är så perfekt.
Ja,
hur kunde man inte ha klurat på det tidigare? Och av någon anledning så SpongeBob och Hellboy funkade jättebra ihop. Det är väldigt, väldigt kul.
Ja, härligt. Mm. Ja, en favorit jag har är ju av just den typen av humor är ju R.C. Korjak är ju en ska man säga en sån buktalartecknare kan man väl säga, att han kan imitera andras stilar så oerhört spot on, och han gjorde just en sån Hellboy mötte Popeye där, och som ju utmynnar i I am not what I am. För han bryter av sig hornen.
Det var fint. Det var fint.
Ja, men det är härligt alltså, så Stålbjörnen är
alltså den är värd, och det är så, på ett sätt är det ju, det finns ju en om man ska bli lite mer filosofisk, finns det ju en härlig renhet i att han inte kommer kunna sälja det här.
Nej. Stefan Johansson kommer inte bli rik på Storbjörn.
Han kommer inte bli rik på Storbjörn. Han måste göra det här, är så här härligt, så här, konst ska vara gratis. Det måste det vara. För han kan, så fort han börjar ta betalt så kommer han bli stämd up the wazoo.
Jag misstänker det.
Av kapitalismens krafter. Vilket jag är inte på deras sida, men jag bara tycker att det är härligt att han fortsätter att göra det. Jag är imponerad. Jag vill bara säga, om det fanns en möjlighet att skicka pengar till honom. Jag har inte sett att han har någon slags Kickstarter-lösning eller någonting, men jag säger det redan nu att jag skulle lätt tänka mig att betala för det här. Men så länge inkomsterna kommer från det här så blir han ju, är han ju stämningsbar. Jag tror att han inte är det så länge det är gratis.
Nej, precis. Det känns lite som när jag gjorde kortfilmer tillsammans med en kompis för ett gäng år sedan. Och han envisade som att musiksätta med redan befintlig och välspridd filmmusik.
Ja, det är bara att visa någonstans.
Nej.
Då!
Ja. Men årets utgåva då?
Ja.
Vad det gäller, alltså, serier i bokform. Precis. Där har ju du en riktig bitig grej.
Ja, precis. Har du sett den här Indie
Fresh? Ja. Jag har försökt att lyfta den, men jag hade inte brockbältet med mig.
Nej,
så.
Exakt. Chris Ware har gjort det igen med sin nya bok Monograph.
Den är skitstor för att den ska kunna, enorm. Ska kunna inkorporera hans gamla Quimby the Mouse-serier och sånt. Som han, Acme Novelty Library, som han gjorde i jätteformat. Ja. För det är ju det är väl den varningen som man ska utfärda. Att det är alltså nytryck av gamla grejer. Och en del av dem i och för sig är jävligt svåra att få tag i.
Precis. Men det är ju själva utgåvan som är så fet också. Så
den är, vad är måtten egentligen? Det är ju, det, man behöver ett specialbyggt kaffebord för att ha den här på.
Det är ju större än ett kaffebord antagligen.
Ja. Det är bara att sätta ben direkt på boken.
Ja, precis. Kramer-boken.
Ja, Kramer-idén, men, ja.
Men,
jag hoppas att ni slapp fira Festivus under jul.
Ja, Festivus för the rest of us.
Ja.
Undrar om du går...
The Airing of Grievances.
Medan Freddy kollar upp det här så kan väl du prata om din...
Jag kom ju faktiskt iväg på en seriefestival på höstkanten också, nämligen Art Bubble i Köpenhamn, som jag ju pratade om för lite sen. Och där så köpte jag ju då på plats Hellboy in Hell Library Edition av Mike Mignola, som ju var hedersgästen på den här festivalen. Och orsaken till att jag åkte dit. Som festival betraktas så var det ju mest en marknad egentligen. Så att det var väl inte jätteskoj, för att de hade inte jobbat så mycket med just programdelen. Men Hellboy in Hell Library Edition har de ju däremot jobbat oerhört mycket med. För den är ju, utöver att det är Mignolas bästa Hellboy-serier skulle jag vilja säga, i fantastiskt stort och fint format och bra tryck och sådär, så är det ju som 70 sidor skissböcker där man verkligen får följa hela den här processen, hur han har arbetat fram den här serien. Och det är ju extremt fascinerande när man är stor fan.
Ja, det är jättesnygg.
Ja. Extremt snygg. Och den knyter ju an då till Magician and the Snake. Så den är ju med också. Så oerhört bra.
Coolt. Jag kan ju säga att hade jag fått min leverans i tid, så hade jag ju kunnat utse Kim W. Anderssons Love Deluxe-utgåva. Den här super, super...
Men har den,
Love Hurts Deluxe.
Ja, har den skickats ut alltså?
Nej, den skulle komma innan jul. Och jag kan säga att det är möjligt att jag hann få den innan jul tog slut.
Ja,
jag kan säga att jag har fått mejl om att det blev lite förseningar hit och dit. Och var det inte jätteakut då att man skulle få den innan jul, och man ska ju bort till julklapp, så kommer man få den mellan dagen. Men då får man helt enkelt... man får helt enkelt bita i sura äpplet, och så kanske det blir årets utgåva nästa år. Vi får se.
Okej, jag har måtten.
Ja.
Det är alltså 280 sidor, men dimensionerna är drygt 46 gånger 34 centimeter.
Ja. 46 gånger 34. Ja. Det är...
34 är alltså kortsidan.
Ja, som en kartbok ungefär. Alltså.
Ja. Det
jag såg ju framför mig någonting som var så här... armslängd stort när ni pratade om storleken. Så nu blev jag lite underwhelmed här.
Ja,
men,
alltså, nästa en halv meter, det är ju så att det blir ganska bökigt att titta in överhuvudtaget.
Ja, jo, men så är det ju.
Ja.
Men i alla fall.
Vi kan väl, vi har ju en Chris Webb-pryl där. Jag tror faktiskt att den är ungefär så stor. Eller Freddy, om du kollar under bordet där. Va? Kan du dra fram den där? Ja. Så att Anton, det här är jättebra poddradio tycker jag.
Ja, absolut.
Är det något här i?
Nej, det ligger ovanpå under pärmen där, ser du Freddy, så ligger det en Chris Ware-grej. Och det, om du tänker dig den här, vi kommer ta kort på den här, där Anton får vara tändsticksasken sen.
Jaha.
Så får vi se, tänk, det där som en...
Det här är pärmåtten,
ja. Ja, precis. Som en, jag tar fram nämligen en äldre Chris Ware-utgåva. Det är alltså ett hus som multi-story building som fortfarande är inplastad, för jag har inte byggt ihop den här byggnaden. Nej. Men ja, så där stor är den ungefär.
Ja, jag tror den är ungefär så stor.
Ja.
Ja.
Hur känns det?
Ja, den här var ju stor.
Ja. Det var
så,
bra.
En utresa ut åt sidan. Ska vi gå vidare med vår lista?
Ja, vi går vidare. Årets fristående album. Då kan ju du, Anton, få ta vid här med Midnighter and Apollo av Steve Orlando och Fernando Blanco, va?
Ja, en serie som jag tyckte, alltså, jag vet inte, det är väl, för min del är det väl lite av en så här, att ta ut den här som fristående album är också en liten passning till DC, att varför blev det bara en fristående album, men alltså det här är ju en
du vill ha en ongoing?
Ja, alltså jag tyckte ju att det var, det kändes som att det var en ongoing, alltså det fanns. Ja, det kändes som att det fanns utrymme för att fortsätta berätta om Midnight to Apollo, men det var tydligen inte... Jag vet inte om det görs i någon annan serie eller sådär.
Ja, de kommer väl vara med i The Wildstorm.
The Wildstorm heter den, ja.
Ja. Ja, men det är väl kanske därför.
Warren Ellis.
Men hur som helst så tyckte jag att den självbetitlade Midnight to Apollo var jättebra. Den var tight, det var en bra historia, det var liksom, den förmedlade både grym action och liksom stämningsfullt kärlek och så vidare och så vidare. Så att, jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Och så tycker jag också en super, om man inte har läst Midnighter eller Apollo eller Wildstorm eller någonting tidigare, så gick det superbra bara. Man kom rakt in i karaktärerna på ett väldigt bra sätt. Så det är mitt förslag på fristående album. Yes.
Ja.
Freddy?
Sen kommer jag att tänka på en bubblare för dig, men det ska inte jag lägga ord i munnen
på.
Ja,
men lägg ord i munnen på mig.
På grund av det samkönade sextemat så kommer jag på att tänka på Love is Love också, som jag vet att du var väldigt förtjust i. Men det är ju en samling.
Ja, det är en antologi
egentligen.
Fristående så. Hade vi haft årets antologi med så hade jag nog sagt Love is Love.
Ja,
men det är ju bra. Då smäller vi in det också.
Ja.
Ja. Men Freddy, vad säger du?
Do tell.
Kaninhålet av Berit Wiklund.
Mycket bra. Jag tyckte den var otroligt bra. Årets svenska album för min del, tror jag. I hård konkurrens med Vej. Men jag tycker riktigt toppen. Oväntat för mig. Jag var ju beredd jag är beredd att gilla den, för att jag känner ju Berit liksom, men det här verkligen
jäv.
Precis. Jo, men
den var inte bara jävbra, den var bra på riktigt.
Det var jävligt bra. Ja. Precis. Ja, jag är verkligen superimponerad och toppen bok verkligen. Och otroligt fint att se en så, att hon har utvecklats så stilistiskt med den här Euro-stilen, får man väl säga, som hon tecknar den i med finemang.
Jo, hon är extremt snygg. Jag kommer ju att tänka, hade du något?
Nej, jag skulle bara säga att vi har ju grundligt gått igenom den här serien.
Ja,
exakt. Rakt ner i kaninhålet.
Precis.
Om man vill söka reda på. Ja.
Och rent bildmässigt så måste jag ju nämna, den kom ju ut, det är igen då, rekommenderar vi en till från systerförlag.
Ja.
Men det må väl vara hänt, när man gör bra grejer så ska man ju få höra det också. För att djup Djupet av Karin Gavelin.
Mm-hmm.
Det var ju, blev jag extremt imponerad av.
Härligt.
Bildberättandet. Den är ju gjort på skrapkartong.
Just det!
Den kom ju ut sen i februari, tror jag att den släpps faktiskt. Men,
skrapkartong?
Ja, extremt snygg serie faktiskt.
Wow.
Förde tankarna till mästaren i det gebitet, Thomas Ott, tyckte jag. Ja, helt annan typ av berättelse än vad han brukar göra, men som sagt, det var det bildmässiga som jag blev extremt imponerad av. Det handlar ju om sjöfart och relationer, kan man väl säga. Det, ja. För Karin Gavelin är ju båtbyggare och hänger mycket till havs. Ja, sjöperson.
Wow.
Bland annat åkt vikingabåt från Norden till USA, samma rutt som vikingarna ska ha tagit en gång i tid.
Nice!
Ja, i alla fall, detta om detta. Mitt fristående album för år är ju The Abominable Mr. Seabrook av Joe Allman.
Den här är, ja, jag vet att du uttalade mycket varmt om den här, och den har ju återkommit på många topplistor runt om.
Ja, precis. Jag är inte ensam i att tycka att den
så att jag blir mer och mer sugen att läsa den själv. Ja, vad ska jag säga liksom?
Jo,
jag
har inte läst den. Ja, fascinerande människoöde och extremt fint tecknat. Den är ju liksom åt cartoon i hållet, men lyckas ändå hålla det här extremt realistiska berättandet ändå. Det är en så här konstig kombination av två världar på något sätt som Joe Allman får att funka. Och har väl potentiellt den sjukaste idén för att bota alkoholism som jag någonsin har sett. Där när Seabrook, det är väl ett straff mot honom också förstås, för att han betett sig svinigt, men det är ju Seabrooks unga fru, om det är hans andra eller tredje fru tror jag, som övertygar om att han ska sänka ner sina underarmar i kokande vatten. Och sen låter de ligga där ett tag. Så att han, då kan han ju sen inte öppna några flaskor. Det är inget jag skulle rekommendera. Men
jag kan bara säga att vi pratar mer om den i avsnitt 272 som titlad Challa tiders dinosaurier.
Ja, årets avsnittsnamn.
Ja. Där vi även pratar Beowulf för övrigt.
Just det.
David Rubins Beowulf.
Ja, sen vet jag inte om jag ska kosta på mig till bubblare. Ja, jag gör det. Jag är vild. Tarantula av Fabian Rangel Junior, Alexis Hjort och Evelyn Rangel. Eftersom jag inte kan få noga pulp helt enkelt. Det var en
den såg väldigt kul ut.
Done in one pulpsmäll.
Jag ska bara säga att Tarantulas pratade vi om i avsnitt nummer 299. Så precis. Regnbågar och zombies.
Det var väldigt nyligen. Precis.
Sen
och där pratade vi också förlåt med Midnight and Apollo.
Exakt.
Så, ja. Nu går vi vidare.
Ska vi gå vidare till, ja, vi hade en, den klurigaste kanske kategorin, årets pensionering. Ska vi spara den till en annan gång eller tar vi den nu? Vad säger du?
Ja, alltså så här, snabbhet. För mig var det bara sånt här som man håller på med i serievärlden som man kan sluta med. Som man inte behöver hålla på med längre.
Ja.
Och i korthet så tyckte jag att DCs animerade filmer som inte har varit något bra på väldigt många år, känns det som. Och även Marvels tv-seriesatsningar kände jag också var. Började gå lite på
Lägg ner,
låt någon annan göra, ta ett nytt grepp, så kan vi se om ni har någonting mer att leverera.
Men de lyssnade inte på det, för de har gjort 50-11 serier som har haft premiär bara senaste två månaderna, tycker jag.
Men
Runaways och...
Ja, precis. Men däremot, så vi ska ta det här i ett framtida avsnitt också, vad som är på väg, som vi är sugna på. Men jag vill bara säga det, att det finns faktiskt en animerad film, som en japansk animerad film i DC-världen som kan bli någonting. Så vi får se, jag kanske har fel. Men just nu känns
Ninja
som att...
Ninja Batman, eller?
Ninja Batman, ja. Precis.
Sen tyckte jag tog ju den här Antons lite halvironiska kategori och gjorde den bokstavlig.
Ja.
För att Scott Alley lämnar ju under hösten Dark Horse efter att ha jobbat där i 23 år.
Ja.
Och han har ju gjort mycket bra, framförallt varit med och format Hellboy-världen.
Ja.
med, under sitt redaktörskap. Och det har han ju gjort väldigt bra. Han har ju skrivit en hel del serier också. Nu skriver han ju det som ska kanske bli den sista BPRD-serien, The Devil You Know.
Ja.
Och gör ju det med den äran. Så tack för lång och trogen tjänst.
Ja.
Och det ska bli intressant att se vad Scott Alley tar sig för när han inte jobbar på Dark Horse längre.
Ja. Han har ju haft, vi har ju pratat om det här förut, att han har haft problematiskt privat med alkohol och sådana saker.
Ja.
Alltså, har han liksom så här tagits tillbaka? Är han sån så att han får fortsätta jobba? För jag menar, en del som bränner ut sig på det sättet har ju svårt att komma tillbaks. Har han liksom, ja, för det var ju för flera år sedan som vi pratade om att han... Han har ju
fortsatt att jobba på Dark Horse efter det, och är ju,
men han skulle
ju
vara...
nu är ju, ja, har ju
nykter,
nu, han är ju nykter sedan 2 år tillbaka,
ja,
och sådär, så att det är väl hans eget val att gå vidare liksom.
Ja, jag tycker om när folk som har gjort bort sig på något sätt så kan ta avstånd och göra bättring liksom, sådär.
Ja.
Och då är det skönt att man inte blir straffad för mycket för tidigare snedsteg, om man säger så, om man nu har hållit sig ren och vit liksom, så.
Ja.
Men det har inte med det att göra som gör att han slutar, utan han bara lämnar.
Ja,
det, ja.
Så jag uppfattar det i alla fall.
Ja. Ja, okay. Ska vi gå vidare? Vi hade ju en sista kategori där också som inte har med serier att göra, men som ändå...
Serier i andra medier.
Ja, precis. För det finns,
och där finns det ju väldigt mycket nu för tiden.
Ja, och jag vill egentligen bara lyfta fram en grej som jag tycker är, vi har ju redan behandlat på höga serier i videoform. Jag och Freddy spelade lite Injustice 2 tv-spel, som jag tycker inte bara är ett riktigt, riktigt bra serierelaterat spel, utan ett riktigt, riktigt bra spel i sig själv. Det finns ju liksom en underkategori.
Och det är ett fighting-spel.
Ja, precis. Det är som Mortal Kombat ungefär. Ja. Fast mindre blod och mer knasiga gorillor.
Ja, precis.
Och sådär. Men det är verkligen jättesuper, superbra. Jag köpte det på rea nu inför jul. Och
det är kul att spela. Alltså.
Börja spela, och det är... Ja, jag är väldigt, väldigt nöjd.
Trevligt.
Ja. Mm. Sen så finns det ju massa filmer och tv-serier och sånt man kan diskutera. Men,
om ni får välja en film, vad blir det då? Vad tyckte ni var bäst 2017? Det blir svårt.
Jag skulle nog säga Wonder Woman.
Så.
Inte kanske för att den nödvändigtvis var den bästa. Det var jättebra, tyckte jag. Kanske inte nödvändigtvis den bästa filmen, men ur ett så här, beviset för att man faktiskt kan göra bra film på den karaktären om man bara behandlar den med den respekten förtjänar, tycker jag är värt, vad ska man säga, att det faktiskt blev en Wonder Woman-film efter allt jävla strul och tjafs och hit och dit och, och att den faktiskt var mycket, mycket bättre än allt annat DC som kommer, så hatten av.
Ja, jag tycker också det, jag är stort fan av Wonder Woman-filmen.
Den, det är intressant att nu på Blu-ray-utgåvan så får man ju med en del extra scener som det är så uppenbart att den skulle ha varit en sån post-credits-scen.
Aha.
Men det blev inget med alltså Etta Candy och Wonder Woman's squad då.
Mm.
De som var levande. Som skulle väl öppna upp för framtida äventyr, så att, eller peka mot det liksom. Mm. Men den är med bara som en extra sekvens på Blu-ray-utgåvan.
Ja.
Lite, för de tyckte väl att de ville inte vara som Marvel, antar jag.
Ja, eller så var det väl också så att liksom, så här, Wonder Woman ska ändå rätta in sig i Justice League-follan på något sätt. Så här.
Ja.
Ska inte hålla på och tro att de kan få egna filmer separat för mycket. Liksom, så.
Ah, okay.
Det märkte man ju också av. Alltså, bara en jätteliten detalj, men om man jämför Justice League och Wonder Woman så hade ju Wonder Womans amazoner betydligt mer praktiskt pansar än de liksom mer det var lite mindre pansar och mer hud i Justice League som då regisserades av Scott Snyder och Joss Whedon.
Zack Snyder, va?
Zack Snyder, ja. Precis. Ja. För Scott Snyder, han gör serie. Herregud. Ja. Han får så mycket indirekt skit av att jag bara säger fel hela tiden. Nej, men alltså så här. Det är ju... jag tycker ju att Wonder Woman gjorde ju det här, gjorde det ju bra. Och sen så visade man ju tydligt på att det var ju uppenbarligen Patty Jenkins hennes vision och hennes passion som gjorde att det blev bra. Och hade man lämnat över det till någon, till DC, som man gjorde med Justice League och med alla andra, där man har gett det till Snyder, då blir det inte bra liksom.
Nej. Så att, nej.
Ja. Ja. Rant over.
Ja, schysst. Ja, jag gillar ju Punch på Netflix då. Det får jag ändå säga. Men det pratar vi ju väldigt länge om här i vårt förra avsnitt. Så vi kan ju...
Vårt förra avsnitt, ja, till och med.
Blir det? Just det, det stämmer. Det.
Tiden går fort.
Tiden går fort, ja. Så är det. Det var vår långa recension där, så att vi behöver väl inte rekapitulera det så mycket.
Freddy, vad är din favoritfilm på bio då?
The Wonder Woman. Jag höll med. Ja, okay. Du, precis. Ja. Jag tycker också
det. Ja. Det var ett rikt serieår alltså, så att det finns ju hur mycket som helst som vi hade kunnat prata mer om, men detta är i alla fall vår lista när vi var hårda mot oss själva och valde ut toppskiktet helt enkelt.
Ja, precis. Vår summering av år 2017 helt enkelt. Känner ni att det har varit ett bra år generellt seriemässigt?
Ja, verkligen. Jo, men
jag tror det. Ja.
Det har funnits så oerhört mycket intressanta grejer. Och som sagt, det som vi har tagit upp här liksom, har ju haft en sån oerhört hög klass.
Ja.
Så det visar hur fältet liksom kontinuerligt utvecklas och blir mycket bättre. Folk blir bättre på att teckna, man tar upp allt mer olika ämnen liksom, och fler och fler skapar serier som är riktigt bra.
Ja. Vi går mot en ljus framtid seriemässigt i alla fall.
Ja, i alla fall seriemässigt. Sen är det mycket annat i världen som går åt helvete, men där kan vi ju...
kan vi ta ett till ett annat avsnitt.
Ja, men
vad kul. Nästa avsnitt som kommer bli precis efter 13 helgen är det inte alls det. 8 januari kommer det ut. Då ska vi försöka göra en liten titt framåt. Vad är det vi faktiskt... Är det en ljus framtid eller inte? Vi får väl helt enkelt se det.
Vi ska titta i spåkulan.
Ja, precis.
Och den är ju som alltid lite grumlig, så att det blir en... årets första månader kan man väl säga att vi...
Ja, men det finns lite annat vi kan titta framåt också. Så vi får se.
Spekulera.
Men det blir nästa vecka. Tills dess, läs min serier.